Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan. Denna podd där vi går igenom allt som är roligt med elbilar varje vecka. Och varje vecka så har jag också Kristoffer Gullin med mig. Hej!
Hallå Peter! Hur är läget med dig?
Det är bra, det är bra. Hur har din vecka varit?
Den har varit fin, jättebra. Jag har haft mycket roligt med olika bilar, många olika tester och ännu mer tester som ska göras här inför helgen. Som redan har varit när ni hör det här, men inte än.
Nej, det är bara idel jobb. Och vi har faktiskt en trevlig person till med oss. Vi har, ja, jag tror att elmacken i Gislaved är väl det som vi känner till. Men som så ofta så finns det ju person eller flera personer bakom såna saker. Så välkommen till podden, Harris.
Tack så mycket Peter och Kristoffer. Tack för att jag får vara med. Harris Jafic heter jag då. Delägare och vd för elmacken i Gislaved. Som en del kanske känner till.
Det gör man ju, för vi har ju nämnt och pratat om det flera gånger här i podden. Sådär, en modig och vågad satsning som vi ska prata mer om här strax efter reklamen och veckans sponsor.
Tänk om det gick lika lätt att ladda sin bil som att köra den. Med Kempowers modulära och skalbara laddsystem laddas elbilar och andra elfordon snabbt och enkelt. Med dynamisk laddning minimeras laddköerna och du kan lätt skala upp antalet laddstolpar. Du känner igen Kempowers unika laddstolpe på den smala formen och den bågformade stödfjädern för lätt hantering av laddkabeln. Skannar du QR-koden ser du hela tiden laddstatusen medan du handlar eller kanske tar en fika. Du hittar Kempowers snabbladdare på ett flertal laddstationer runt om i landet. Kempower erbjuder laddtjänster för bland annat bensinstationer, depåer, butiker, fastigheter och laddoperatörer. Kontakta Kempower på kempower.com/sweden. För en smidigare laddupplevelse, ladda med Kempower.
Tack för det, Kempower.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Innan vi går in och ska prata det eminenta ämnet att skapa en elmack i, inte djupaste Småland, i centrala Småland kan man säga det. I alla fall Jönköpings län.
Det kan man säga, absolut.
Ja, ja, vad härligt, härligt. Och det har ju hänt lite annat än att folk har laddat bilar. Framförallt så har vi tre stycken intressanta snabbisar. För Kristoffer Gullin har gått och, ska vi säga att du har gått och börjat gilla Volvo igen, eller i alla fall två stycken Volvo-modeller.
Jo, men jag tror nog att man kan säga att jag har börjat gått och gilla Volvo igen. Äntligen så kommer ju Volvo med uppdateringen där man kan stänga av autopilot, eller pilot assist heter det hos Volvo, på ratten. Det är en funktion som fanns i deras gamla sensorsystem på alla deras gamla bilar. Sen gick de över till Google Automotive och då försvann den där funktionen. Men Polestar hade den, så att det har ju funnits där. Och det har stått i instruktionsböckerna att det är så man gör. Men nu med uppdatering 2.9, då funkar det faktiskt också i bilen.
Har det stått i instruktionsböckerna?
Ja, det har det. Vilket gör det ännu mer frustrerande.
Ja, gud. Jag måste, så att jag inte glömmer den här, vi ska ju prata om elbilsladdning här nyss. Eller nyss, vi ska snart prata om elbilsladdning. Och jag hade ett intressant spörsmål igår då hos en stor kedja. Där stod långa instruktioner på hur man laddar då. Men de hade inte valt att skriva hur vi laddar på respektive station då. Utan då har de börjat skriva så här. Ja, och så här betalar de med kort. Och så står det så här lite stjärna. Om kortbetalning finns då. Och det gjorde det inte på det stället. Och det var bara så här, oj, det här var det lataste jag någonsin har varit med om. Sådär. Vi får ju lite känslan av Volvo där också. Så här, ja, det kommer väl när det kommer liksom. En sak som i den uppdateringen som jag tyckte var ganska roligt, det var ju också att CarPlay kommer, om man använder Apple CarPlay-kartorna, så kommer de ju i förardisplayen också.
Jaha, har det också kommit? Det är på tiden. Att det är på tiden. Får support för dubbla skärmar.
Just det. Men någon trådlös CarPlay verkar inte vara i sikte. Det här med mjukvara är ju hyfsat utmanande, kan man ju säga. Och Audi har ju svårt att få ihop det. Ett faktum tror jag som är svårt att motsäga. När det kommer till Volkswagen, Audi, Skoda och sådär, så har man har lite mjukvaruproblem på flera håll. Och nu har det gått så långt så att Audi och Porsche, koncernbilarna, de kan inte vänta på den nya mjukvaran för deras nya bilar, för då kommer de aldrig komma ut. Så då har man bestämt att använda den existerande mjukvaran så som vi ser den idag då, och köra ut de här bilarna. Och sen så kommer det då i framtiden 2027-2028 så kommer då en nya mjukvaran till dessa bilar. Vi har väl ingen insikt i detta mer än vad är det som är så himla svårt.
Är det egentligen, det blir så konstigt så här, ja men vi ska komma med en ny mjukvara. Ja visst, om 5 år.
Ja.
Till Audis försvar förvisso så var ju den mjukvaran mycket bättre än ID-mjukvaran.
Det var det ju.
Den som satt i Audi Q4 var ju betydligt bättre och mer användarvänlig.
Just det. Audi Q4s mjukvaran är ju lite speciell då. Det är ju inte samma som används i Q8 och e-tron GT och sånt. Och sen är det ju så här, vad är mjukvara då? För jag menar, vi vet ju inte om det handlar om optimering av batterimjukvara, eller om det handlar om infotainmentsystemsmjukvara, eller om det handlar om självkörningsmjukvara och så vidare. Men just när man kommer till systemet så är ju e-tron GT och Q8 ett annat, medans Q4 då är ju separat. Till exempel så när nu de introducerar egna appar i Audis system, Spotify, Apple Music och så, istället för att behöva använda till exempel CarPlay eller Android Auto, då gäller det typ alla bilar utom Q4. Då. Ett clusterfuck utan dess like där nere, kan man ju säga. Själv håller jag på att planera en liten video då, som där jag ska jämföra just den här klassisk tyska bilen då, Volkswagen, med den här klassisk kinesiska bilen. Och det är ju sådär, allting som kinesiska bilar generellt sett gör bra då, mjukvarumässiga appar och så vidare. Det känns som att de här klassiska europeiska, svenska också då, Volvo, för ger de det epitetet, det gör de dåligt. Men sen tvärtom sen, det vill säga det här med körkänsla och känslan att sitta liksom i ett välbonat vardagsrum när man kör på vägen. Där är liksom de europeiska biltillverkarna något bättre, eller ganska så bra, eller till och med väldigt bra. Medans kineserna kanske inte är det riktigt lika bra om man säger
jag
så.
Jag åker Nio EL7 just nu, vi får se.
Ja, den. Gör ju jag också nämligen.
Nej, du åker väl sedanen?
Nej, EL7, SUVen.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Det ska bli spännande, då får vi prata om nästa vecka då.
Det är därför både du och jag har, eller rätt sagt den som sitter bredvid oss, har fotpall. Det är väl bara i SUVen.
Intressant grej om den. Jag gjorde en omröstning på Instagram om man vill fotpall eller handsfack.
Ja.
Förvånansvärt jämnt.
Okej. Okay.
Handsfack var absolut inte självklart.
Handsfack eller fotpall är passagerarsidan.
Handsfack får man väl säga då.
Ja, du gillar att ha grejer där.
Ja.
Ja, det är bra. Ja, jag tyckte det var en ploj nästan tills både barn och hustru tyckte att det här var jätteskönt att sitta där. Den bilen är ju lång som och stor, så att även om man drar ett bak och har så här värsta läget där du nästan småligger ner där fram som en hotellsvit, så finns det fortfarande plats där bak. Det är ju helt galet stor där. Vi går vidare till och bara tipsar om en artikel som Roger Åberg på Feber skrev om som heter Leverera innan du snackar. Det handlar alltså om att Volvos VD, Volvo Bils VD då, Jim Rowan, borde leverera innan han snackar.
Där tycker jag att han går in och gör samma sak som Volvo har gjort ganska länge nu. De har snackat väldigt mycket utan att faktiskt leverera någonting. Det hade jag kritik när jag pratade om Volvo XC40 för ett år sedan. Och här sitter vi idag och de har fortfarande liksom inte kommit till skott med någonting. Och nu är ju EX90 försenad ännu mer. Så att
ja,
det är väldigt mycket snack där.
Det kan vi konstatera. Och dessutom så bröstar man sig lite mot Tesla till exempel då, och säger att det har sagts liksom att man är före Tesla tekniskt och sånt. Och det är inte så sunt i alla sammanhang att om man inte lyckas själv få ut det som kunderna vill ha, så kanske man ska vara lite lugn med dessa konkurrenterna. Så var det ju mycket med iPhone där och Nokia höll ju på så. Det såg vi hur det gick. Och det är lite intressant då, för Jim Rowan kommer från BlackBerry från början då. Ja, det vet vi hur det gick. Sen därefter till Dyson och sen till Volvo. Det är sådär, ja nej, nu får ni ner få ut bilarna och sen kan ni skryta.
Samtidigt är det ju ett sätt att hålla hypen uppe för märket. Det blir ju rubriker.
Fast det blir ju pinsamma rubriker.
Ja, det enda jag kan tänka mig.
Ja, jo. Frågan är hur det har fungerat. Nu så är det dags att prata om publikladdning och elmacken. Vi drar till Gislaved. Senast jag var i Gislaved gjorde jag en video om hur man laddade på den enda 50 kW-laddaren. Eller om det till och med fanns två från Gislaveds Energi. Dels var det lite komplicerat. Och sen så blev det svindyrt. Men sen hände det någonting, eller hur?
Så är det ju. Vi har ju haft kommunen då, eller det kommunala energibolaget Gislaveds Energi, som satte upp en 50 kW där. För det kan ju vara att jag tror att det är runt 2018 eller någonting sånt. Och sen så då vid mitt liksom vanliga jobb så håller jag på med bilar och det elektriska bilar, och jag såg att det var liksom på kraftig frammarsch, och då väcktes ju idén någonstans där att man kanske ska titta på detta. Och sen så tittar man på det lite mer seriöst och pratar med fastighetsägaren som är på plats då på Smålandia, och pratade också med Gislaveds Energi, och då föddes ju idén till elmacken, kan man väl säga. Det här är ju fullt möjligt och det här skulle kunna gå att lösa. Visst, det var lite jobb med det, men det gick att lösa. Och där någonstans föddes ju det ändå 2021, kan man väl egentligen säga, att göra det här. Så att, och på den vägen är det. Så från 2022 i maj som vi startade så har vi kört ungefär ett år nu.
Då får man gratulera för ett år födelsedag, ja, får man väl säga.
Tack, absolut.
Superkul att höra. Och bara just tanken... för det är så roligt också att man faktiskt har startat upp någonting också. Det är ju jättemånga som, ja, men här borde det vara en snabbladdare och här borde man kanske skulle göra någonting. Mm. Och så kommer du faktiskt bara göra det. Och jag älskar namnet också. Det är helt fantastiskt.
Ja, men det är väl lite sådär lite småländskt som du var inne på, Peter. Liksom lite så här elmacken. Och det är väl lite tanke bakom att vi ska väl ta det gamla som vi har lärt oss, att hur betalar vi när vi tankar bensin och diesel? Jo, men ofta så har vi en kortterminal då, och sen så har vi ett antal stationer som man kan fylla upp sin bensin eller diesel. Och det är lite grann är ju samma tanke här, att man ska kunna stoppa i sin CCS-kabel och sen så ska man kunna betala med kort och med Swish då, och inte vara beroende av registreringar och appar och så som vi har normalt sett i den här sfären av snabbladdning, att det är appar och kort och konton till höger och vänster.
Din elmacken var ju ganska unik när den dök upp för ett år sedan, just med att den använde Kempower som laddleverantör, eller laddhårdvara i alla fall. Precis. Du har 8 platser idag, eller satelliter som Kempower kallar det.
Ja, ja men absolut, och det är väl helt rätt. När jag började titta på det här så tittade jag också på lite andra leverantörer. Och på den tiden, under 2021, så var ju Kempower som publik lösning ganska ovanlig i Sverige. Det fanns på en del busshubbar och för tung trafik då, men som inte var öppet för offentligheten. Och sen så tittar jag på det här, och det som är det unika med Kempower, det är ju deras, framförallt deras kraftfördelning, som jag tycker är väldigt attraktivt då, utifrån ett operatörsperspektiv då, hur man fördelar kraft och hur man liksom kan göra det så smart som möjligt för användarna. Och sen är det ju mot användarhållet då, så är det ju användarvänligheten, att det är ganska nätta och enkla satelliter, som vi kallar dem då, och sen så är det ju väldigt bra kabelhantering som gör att du får en bra kundupplevelse när du använder de här laddarna. Så med allt det liksom så var ju valet egentligen ganska så enkelt att man skulle gå på Kempower. Och sen så efter det så har det ju hänt mycket i Sverige, tycker jag. Det har ju flera stora operatörer valt att ändra och gå med Kempower även i Sverige då.
Ja, senaste året har det ju verkligen exploderat med den typen av laddare. Mm.
Det funkar ju på det sättet att, och vi har ju intervjuat Kempower tidigare och pratat lite om det, men vi kör lite repris, för då finns det en viss effekt in, ja, som sen fördelas på de 8 stycken satelliter som ni har idag.
Yes. Helt rätt. Så att man kan säga så här, det är ju, man har ju egentligen är det ju en laddare, eller som på Kempower språk så heter det ju CPU då. Så man har en CPU och den fördelar ju då kraften dynamiskt. Och det är ju upplösning, kraften löses upp om 25 kilowatt i taget. Så att du har massa block kan man säga i den här laddaren som allokerar 25 kilowatt åt gången. Och så kan man allokera det dynamiskt till det uttaget som behöver kraften. Så kan man egentligen säga att det fungerar. Så att det är fri, och den kan liksom ändra även under laddningen när den pågår, när någon kopplar ifrån, när någon kommer till och när laddningen kanske då behöver öka. Särskilt under vintern så ser vi ju det att bilen kommer in med kanske lite kallare batteri och så allokerar man en viss kraft, och sen så när batteriet så småningom värms upp, men då behöver man allokera mer till den punkten, och då gör den det i realtid. Och sen också koppla bort när effekten sjunker igen sen. Så den jobbar ju med effekten kontinuerligt hela tiden på alla bilar som är uppkopplade på stationen.
Vad är maxeffekten in på station?
In på station, det är ju så att man drar in växelström till CPUn då, eller till laddaren. Och där har vi 750 ampere växelström in. Och det motsvarar ungefär DC ut, så får vi ut ungefär 400 kilowatt när det är fullbelagt. Så 400 kilowatt likström kan då fördelas dynamiskt på de här 8 uttagen som vi har. Och sen finns det lite olika storlekar på Kempowers laddare. Det finns, man kan säga, per laddare så är dagsläget en limit på 600 kilowatt. Sen så kan man då ha flera laddare som man kopplar ihop dem. Men upp till 600 kilowatt så kan man styra dynamiskt ut mot laddarna. Men i mitt fall så är det 400.
Så där med så, om behövs fler laddare, till exempel att vi vill ha 150 kilowatts laddare och vi vill ha 16 till exempel, och man får högre effekt in, då köps det är 2 stycken sådana CPU då, helt enkelt.
Ja, precis. Det finns ju också en begränsning som det ser ut idag på Kempowers hårdvara, och det är ju att på en CPU så finns det en modul som heter Dynamic-modul som tar hand om den här kraften, och den är i dagsläget begränsad då till 8 uttag, så att en laddare kan maximalt fördela ut kraften till 8 uttag. Så ska du ha fler än 8, alltså 12 eller 16 eller vad man nu vill ha, så behöver man ha fler CPUer då.
Det förklarar varför de flesta laddstationer sätter upp 8 stolpar. För att sen ökar kostnaderna ännu mer.
Ja, så är det ju. Då behöver du ha en enhet, en central enhet till då, om vi ska kalla den så. Om vi ska koppla ihop det med fler satelliter. Så upp till 8 är det som systemet klarar av att hantera och skicka ut då.
Å andra sidan, kan du se hur ofta det är liksom 8 platser upptagna hos dig?
Ja, det kan jag se. Och det är faktiskt, det har inträffat 3 gånger på det här året.
Att alla, ja, det var det jag tänkte,
upptagna samtidigt.
Kan du också se hur ofta som du når upp 400 kW i taket liksom, som du är begränsad på grund av?
Ja, och det sker inkommande. Ju, precis, och det har ju skett fler gånger än så. Och det kan ju ibland ske när det bara är 4 eller 5 bilar uppkopplade. Det beror på lite hur bilarnas liksom värme i batteriet, hur lågt de kommer och så vidare, och vilka bilar det är. Så hade du haft 4 Audi e-tron 55 som presterar väldigt bra snittprestanda året runt, så kan du liksom maxa ganska så snabbt. Men verkligheten ser inte ut så. Många gånger så har du kanske ganska lågpresterande bilar som är där, och så kanske du har en som är högpresterande, och sen balanserar sig ganska, det balanserar ut sig ganska bra det där. Så att det är det här med effekten och så. Jag tror att det är vi som är lite nördar och sådär, kanske snöa in lite grann på det. Men man behöver inte några jätteeffekter egentligen, utan det viktiga här är ju att alla får komma in till och ladda. Och sen så fort det frigörs kraft så blir det högre laddhastighet på den här lösningen. Så att det är det som är, det är därför jag tycker att den här lösningen är fantastisk.
Jag tror att det konstaterandet är lite en framtids... vad ska man säga? För att vi ska klara elektrifieringen så är nog det konstaterandet otroligt viktigt faktiskt. Och vi tog upp i förra avsnittet att jag hade pratat om med AC-laddare med parkeringsbolag då. Liksom, ska det vara 22? Ska det vara 11? Vad ska det vara? Nej, det ska vara så lågt som det bara går där, för att ja, man står en hel dag, och det är bättre med fler laddare än några få som ger väldigt mycket tryck liksom. Så 3,7 kilowatt en elektron mer. Det är ändå sådär, vi berörde lite i början. Och så startar det upp. Men jag menar, det måste ju varit en jätteprocess och framförallt ett risktagande. Jättemodigt liksom. Och du sa delägare, finns det andra delägare, eller vad är plattformen för överhuvudtaget att börja med det här sådär?
Ja, alltså det är en bra fråga, men det är nästan så jag undrar själv. Men man kan väl säga så här, jag sitter ju med, och sen är det ju min fru, och sen så har vi en delägare också i form av ett bolag då, som också har en del i Elmacken. Så vi är inte så många. Men man kan säga plattformen, om du tänker plattform i form av ett cloud, hur allting ska fungera och så här, så har vi en köpt tjänst. Vi köper in en tjänst som... från en svensk bolag som heter Varity, som en del av de mindre operatörerna i Sverige använder. Så det är ingenting som vi har liksom knopat ihop själva med betallösning och kodning bakgrund, utan det är Varity som står för liksom ihopkopplingen mellan hårdvara och kundens betaldel då.
Det var också ni ganska tidiga med, va? För att det var första gången jag såg den hos er. Ja. Eller när jag var hos er första gången.
Precis. Nu har det ploppat upp på lite fler ställen, och det är fler operatörer som använder den lösningen. Och där är ju också en del saker som man kan utnyttja framåt i tiden. När det är fler operatörer som använder, så kan man använda det till fördelar då, mellan de här små operatörerna som vi tittar på framåt. Så det är också lite spännande. Men visst är det så, Peter, det är ett risktagande, och det är ju klart att man får... Men någonstans är det ju så här att det är ju elbilar som är det stora framåt, och vi ska ju ställa om i allt högre takt. Så att även om det är ses som en risk, så tror jag att det här är helt rätt framåt. Och jag känner mig ändå nöjd och glad att jag gjorde det här och drog igång det här. Det känns jättebra.
Hur har det... Alltså, frågan är så svårställd. Sådär. Hur har det gått? Ja, hur mäter man det? Mäter man det i pengar, eller mäter man det i antal bilar, eller mäter man det i antal kilowatt kilowattimmar, förlåt, som har laddats? Liksom. Hur mäter vi framgång här nu innan vi går vidare?
Det är en jättebra fråga. Man har ju inga referenspunkter egentligen. Vad ska man mäta? Liksom? Är det antal bilar eller kilowattimmar? Men någonstans måste det ändå mynna ut att det är kilowattimmar man vill sälja till våra kunder. Och där la jag en prognos på ungefär 100 000 kilowattimmar årligen. Och det har vi faktiskt överpresterat. Så att vi har på det här första året sålt till kund då ungefär 170 megawattimmar. Vilket är då 170 000 kilowattimmar. Så att jag är jättenöjd med det första året i resultat, om man nu får säga så, i såld volym eller vad man ska säga. Och det är en av de viktigaste. Jag skulle säga så här, det är en av de viktigaste parametrarna för en laddoperatör. Det är just volymen. Jag har sett på många forum och så där, så när man läser så tycker många att priset går inte ner på snabbladdarna trots att vi har ett lägre spotpris och sådär. Och det har ju många gånger att göra med att vi som operatör har ju effektavgifter hos nätägarna som är en stor del av driftkostnaden då. Så man först måste komma över den här tröskeln och sen så då kan man i så fall ha någon krona över.
Samtidigt så såg jag ju nu i maj här att ni har ett pris på 3,95 kronor per kilowattimme. Mm. Jämför man med många andra publika laddare så är ju det ändå rätt bra, får man väl ändå säga.
Det är ju jättebilligt.
Jag betalar ett månadsabonnemang i 12 månader för att komma ner i de priserna.
Ja, liksom. Ja.
Och sen så kan man komma till er och bara swisha eller betala med kort och så betalar man det.
Ja, men precis. Sen det här med pris och sådär, det finns ju flera aspekter i det där. Och när man börjar räkna på det här så är det liksom, då måste man se lite grann, man måste ha viss volym för att få ihop till effektavgift och andra saker som är drift så att säga. Och sen så, och det kräver ju liksom att du har en viss genomströmning. Men sen handlar det, tycker jag, också mycket om milkostnaden för publikladdning och liksom hela den här grejen. Jag tycker min filosofi någonstans är att milkostnaden för att åka en elbil, även om du behöver snabbladda ute, så ska ju inte det behöva överstiga de fossila drivmedlen. För att det här är ju ändå någonting som vi vill framåt med, och det är liksom så att det är en viktig aspekt, så att ett rimligt elpris tycker jag är en grundpelare som finns i min tanke kring det här.
Effektavgift då, det tror jag att folk kan ha olika definitioner av. För när jag säger effektavgift, så för privatpersoner så handlar det ju om de nyinförda nätavgifterna, över att om du att du får betala för en absolut högsta effekten på dygnet. Vad är effektavgift för dig? Är det en samlad peng för den de strömmen du har, eller vad är det för någonting?
Nej, men det är en jättebra fråga, Peter. Det kan vi förklara lite snabbt hur det fungerar. Olika nätägare har lite olika sätt att beräkna det på, men jag tror att de flesta har den här modellen som vi har i Gislaved, och det är Gislaveds Energi då som har den här modellen. Och det innebär att den effekten du tar ut, eller snitteffekten som du har högst under en timme på en hel månad, det blir ju din taxa då. Så att ta ett exempel där, om du har levererat ut 300 kilowattimmar under en hel timme, ja, då blir ju snitteffekten 300 kilowatt på den timmen. Och är det då att det är den högsta timmen på månaden, då får du betala för den. Sen spelar det ingen roll om stationen är avstängd de andra timmarna på månaden. Det är ändå 300 kilowatt du har tagit ut under en timme, och den får du betala för.
Så om de där 8 stycken Audi e-tron-ägarna kommer med, det spelar ingen roll om det är vad de har för batterinivå de kommer in, för det är alltid full kareta på den bilen. Så att alla 8 har ett litet medlemsmöte där och alla laddar då och maximerar din effekt där. Då är det dem som du skickar extra fakturan till då liksom. Och sen resten av månaden så är det bara 8 stycken Honda E som kommer in liksom. Och så får Audi-ägarna, okej. Okay. Ja, det var ju, så då funkar det så som för hos vissa privatpersoner också då. Att det blir liksom, man får betala för den gången man drar igång både kaffekokaren och tågtumlan och värmen liksom samtidigt.
Där. Och just därför så är det ju viktigt då att man har hyfsat jämn ström, eller hyfsat hög jämn ström av bilar under hela månaden, för att liksom kunna balansera ut det här. Det är ju en viktig del utav detta såklart. Och det är också, och kommer man tillbaka till de bitarna, så fyller ju Chempowers lösning ytterligare en funktion där, och det är att du kan balansera ut kraften och sälja så mycket effekt som du abonnerar på till kund. Det är också det som är lite grann lösningen i det här, att du kan sälja all den effekt som du abonnerar på, kan du faktiskt få ut till kund. För att hade det varit dedikerad effekt på kanske 200 eller 300 kilowatt per uttag, då är det kanske svårare att kunna sälja den till kund samtidigt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Ja, på tal om att sälja Variety, hur har det fungerat för dig och för dina kunder? För att jag har haft lite bekymmer med det.
Ja, men alltså Variety är ju ett ganska nytt bolag och vi har ju haft en lång diskussion om många funktioner och många saker. Vi har ju tillsammans förbättrat mjukvaran hela tiden och det fortsätter förbättras kontinuerligt. Men sen är det ju så här att det ska liksom synka med betalning, det ska synka med hur bilarna beter sig mot laddaren. Det är också en sån här väldigt viktig grej som man kanske, eller i alla fall som jag har fått lära mig mycket om, som man kanske underskattar, det här med timeout-tider och så här. För att det är ju så här att när du stoppar i CCS-kontakten i en elbil så har du en viss tid på dig och det är olika tider beroende på hur tillverkarna har liksom designat mjukvaran. Från att strömmen måste liksom vara igång eller liksom hela den anslutningen mellan bil och laddare ska vara upprättad och klar och strömmen ska flöda. Gör man inte allting inom den tiden så hamnar bilen i ett läge som då heter timeout, den timar ut och då får man oftast, i de flesta fall får man plugga om då och börja om. Och har man då lagt en reservation också under den tiden och så kommer inte laddningen igång, det är klart att då blir man ju lite ledsen. Så det har ju varit den största utmaningen liksom med betalmöjligheten, att man ska stoppa i en kabel och sen så ska man då gå iväg till en kortterminal som man inte har sett innan, som man inte har använt, och så ska man liksom få ihop allt det där på kanske på 100 sekunder. Då är det är ju de bilarna som har kortast timeout-tid. Sen finns det de som har mycket, mycket längre och där går det bättre, men det är lite olika. De flesta bilarna har en timeout-tid på cirka 150 sekunder.
Okej. De 100 sekunderna där, det är Volkswagen, va? Ja. Snabba. Ja, det är ju bra.
Volkswagen ägare där, ja.
Ja, precis, det är de. Nej, men det tror jag också blir ju en sån här, blir ju nästan samhällsnivå problematiskt då när en av de mest sålda bilarna kommer in och det blir en helt nya, och det är ofta den första elbilen för många, och sen ska de då ladda och har då det här problemet med att saker inte fungerar just för att det går så himla snabbt. Men varför, för det är väldigt sällan jag kopplar in sladden först, men det måste du göra om du ska kortbetala då, va?
Ja, vi har valt att ha det på det sättet, och det är ju, men vi har också en annan lösning på det där. Då får man jobba med en QR-kod, för att det är så att när vi stoppar in kabeln då går det en signal till vårt backend då hos Variety att nu sitter kabel 4 i till exempel. Och då kan man betala på kabel 4 eller uttag 4. Så att det blir ett autofilter så att säga på själva kortterminalen då, när kabel 4 sitter i. Så därför så måste man ju då ansluta bilen först innan man betalar via ett fysiskt kort då. Sen kan man betala via QR-kod och då krävs det inte att kabeln sitter i. Utan då kan man betala utan att kabeln sitter i. Men QR-kod är ju en lösning som kanske är sekundär då. Vi tycker ju inte att det är den kanske bästa lösningen. För att då krävs det att man har en smartphone, att den är uppkopplad och att man är liksom van att hantera QR-koder på ett sånt sätt och betala med Swish, och så kanske känns ovant för många.
Det är det ju. Samtidigt så är ju den lösningen QR-kod som ni har, om den funkar likadant som på Refill i Malmö, så går ju det blixtsnabbt att få upp den här rutan jämfört med till exempel Ionity då, där du ska scanna QR-koden och sen ska du in på deras webbsida där du har en stor privacy banner som tar allting, som tar hela ytan, och den går inte att klicka bort, och så är det kallt och så måste du för att reloada, och då kommer du in den, sen ska du mata in kortuppgifterna varje gång. Stödjer du Apple Pay också?
Yes, Apple Pay, ja, och Google Pay också. Yes.
Så det är bara att scanna QR-koden och trycka på sidan där. Däremot så är det så, Kempower stödjer inte QR-koder själva, utan ni måste klistra upp, eller?
Ja, det är precis. I dagsläget så är det ju så, Peter, att vi måste klistra upp en kod som det är idag. Men det har pågått ett tag nu i alla fall, arbete hos Kempower att implementera en QR-kod och även en del andra saker i displayerna. Grejen med det där, eller själva utmaningen kring det där, har ju varit att du behöver ha olika QR-koder på samtliga uttag för att så du inte liksom startar alla samtidigt. Och grejen är att de här displayerna då som är på Kempower, vi har ju olika displayer då men informationen som skickas från CPUn till satelliterna, det är liksom en spegling från alla. Så att där är lite utmaningar. Men Kempower jobbar på den biten, vet jag. Mm.
Jag var ju nere och besökte er i helgen.
Ja, kul.
När jag körde en Q4 ner dit. Då testade jag faktiskt den här nya lösningen med QR-kod direkt på handsken som var där. Den hade inte jag sett tidigare.
Nej.
Då kommer man inte en webbsida för port 8 eller kabel 8 eller vad det nu var jag stod på. Och bara möjligheten att Swish finns där, det gjorde ju allting så otroligt mycket enklare. Jag skrev in mitt telefonnummer och så började jag ladda bilen bara. Egentligen är jag emot den här typen av QR-koder. Nu vet jag ju att det är ett alternativ till kortbetalning hos er. Så då kan man ju köpa det på ett helt annat vis än när det bara finns QR-koden.
Mm.
Men om man kollar på andra leverantörer så där också, de har ju bara kortbetalning, vilket gör ju att då blir det ju bara frustrerande och jobbigt. Men att ha möjligheten till Swish där också, det gjorde ju liksom allting så mycket enklare.
För att förtydliga det här, Kristoffer, menar du kortbetalning via QR-kod? För det lät nästan som att du menade att kortbetalning var dåligt, men du menar via QR-kod där, va?
Ja, kortbetalning via QR-kod. Här finns det ju en terminal och det är ju så det ska vara.
det som är också, tycker jag, när man jobbar med QR-kod, det är att vi har implementerat då i den här webbsidan som inte kräver någon registrering eller någonting. Du bara kommer till en webbsida, precis som Peter beskriver här. Men du kan använda där i den inbäddade liksom hemsidan, så kan du använda Apple Pay eller Google Pay direkt. Du behöver inte slå in dina kortuppgifter, för att det är inte alla som har dem sparade i webbläsaren till exempel, i telefon och sådär, utan du kan bara använda Apple Pay då till exempel. Och snabbt komma igång. Så att, det tycker jag är bra.
Då är det ju som att nästan bara blippa telefonen. Faktiskt, den processen är ju så nära du kan komma. Bara blippa telefonen på, ja, på, och sen trycka in Apple Pay. Det enda där anledningen till ställde frågan om skärmen där, det var ju det att QR-koder kan missbrukas. Någon kan gå dit och byta ut alla QR-koderna och sen så får Kristoffer Gullin massa Swish-inbetalningar där efter att han var där helgen. Så det är därför man vill ha det digitalt då, så att det inte går och fejka den.
Absolut, nej, men det är helt rätt. Det är en viss säkerhet kring det här, och vi hoppas ju snart kunna få det integrerat i digitalt då, så att de inte sitter klistrade, så att säga.
Men det går ju också på kortterminalen att använda Apple Pay där också. Så
ja,
att,
det gör det. Precis.
Det finns ju flera sätt att göra det. Om vi fortsätter på lite det här med betalning. Vi har ju liksom Plug and Charge, är ju jättepopulärt hos en specifik leverantör då, men inte hos så många andra. Är det någonting som ni har tittat på? Varför är det liksom inte någonting som implementeras? Varför måste vi hålla på med kortbetalningar?
Nej, men plugin, jag tror att det är så här. Det är så många kockar inblandade i det här. Och det är biltillverkarna och vi har laddtillverkarna. Och det, sen har vi cloud i bakgrunden och så där. Men alltså, om man tittar på Plug-in Charge då, standarden som heter ISO 15118-2 då, som de flesta biltillverkare har anammat och ska jobba med, så är det ju rätt många saker som måste stämma för att det ska fungera. Och ni har säkert läst det, men Kempower har ju släppt en pressrelease att man släpper nu stödet i en kommande mjukvaruversion här, på laddarna i varje fall, att man stödjer Plug-in Charge. Men då krävs det också att vårt cloud måste vara liksom ihopkopplat med tillverkarens, för att ofta så är det ju så här att jag vet att du, Kristoffer, har ju en Mustang Mach-E, och den vet jag stödjer Plug and Charge via Ionity.
Yep.
Men jag tror inte att så är fallet om man kör till exempel Ellie som abonnemang, att du kan ha en plug-and-charge-lösning där. Och det är ju att Ford har en annan leverantör i bakgrunden som hanterar plug-and-charge-lösningen. Så där är lite problematiken att allt det här måste ju liksom stämma och synka för att man ska få det att funka.
Då får vi helt enkelt vänta med det en stund då, innan det kan bli brett. Självklart förstår man ju att det handlar ju mycket om säkerhet också där. Mm. Det är ju Ford som har mina kortuppgifter där liksom, när jag pluggar in bilen på Ionity.
Ja.
Den ska helt plötsligt delas med alla som jag någonsin kan tänkas ladda.
Ja, alltså det där är ju viktigt då att det är integrerat, att alla de här laddoperatörerna så är integrerade med samma backend, kan man väl egentligen säga. Och det som Ionity kollar är ju egentligen bara mot sitt backend. Finns det ett kontrakt som den här bilen sitter på och är aktivt? Ja, det gör det. Och då släpper den ju på. Och sen så löses det här senare, i ett senare skede då med debitering och sådär. Men innan vi har det liksom helt fritt fungerar mellan alla biltillverkare och alla laddoperatörer och så är det är en tid kvar, tror jag. Man kan väl också säga att det finns ett mindre, om man tittar på säkerhet och sådär, så finns ett annat, ett konkurrerande protokoll till Plug and Charge som heter AutoCharge, som vi har jobbat lite grann med i elmacken, som är lite enklare. Och det handlar ju om att man läser av bilens macknummer då. Och att man kan släppa på ström på det sättet att man sätter upp bilens macknummer i en så kallad vitlista i laddarens backend. Och sen så när den bilen ansluter så kan man då släppa på ström och debitera i efterhand.
Men då är det någonting man gör manuellt då?
Det är något man gör manuellt, ja, precis. Mm.
Så det kanske är en tjänst som du kan sälja till företag?
Ja, det är så vi jobbar med det idag. Vi har den tjänsten mot lokala företag som har ett antal elbilar som laddar ofta och sådär. Så har man det som en extra tjänst då för extra smidighet.
Men alla bilar har ju inte offentligt macknummer, eller så scramlar de det, eller har de samma på alla bilar. Till exempel nyss nämnda Volkswagen, funkar inte det med, va?
Nej, precis. Hela MEB-plattformen då, den slumpar ju macknummer varje gång som bilen startar. Så att där, och det har att göra med att man inte vill att bilarna ska kunna liksom kartläggas och spåras och så där via laddoperatörerna. Så att MEB-plattformen scramblar Mac-ID varje gång. Men det gör till exempel inte e-tron 55, inte i den utsträckningen. Så att den skulle man kunna använda på det sättet. Så att de har ju en annan lösning där.
Jag har aldrig hört så mycket positivt om Audi från någon annan i den här elbilspodden än just Peter Esse. Så att det känns bra det här liksom. Så. Men vi nämnde Ellie innan. Och det är ju en annan sak som Peter Esse är positiv till. Kanske inte så mycket Ellie i sig. Men som de här med abonnemangen. Det vill säga att du har ett abonnemang och så har du ett kort. Och så kan du ladda lite överallt och så vidare. Är ni med där i antingen Eli eller någon annan? Eller planerar ni att göra det? För det handlar ju också lite om hur man hittar laddare. Till exempel då Volkswagen, och så aktiverar man att det ska bara visa WeCharge-laddare då. Alltså WeCharge som är Volkswagens variant av Eli. Hur går tankarna runt både prismässigt där och hitta laddarna?
Jag tror att det är precis som du säger, Peter. Första steget här, första året har vi egentligen att få det här att fungera och fokusera på den här lösningen som vi har tillsammans med Vaurity med kort och Swish. Men det är klart att vi har tankar och planer framåt att även erbjuda då roaming, som det blir att man ansluter sig till de olika roamingtjänster som finns, och Ellie är ett sånt bra exempel. Och det innebär ju då att vårat backend, eller Vaurity i vårt fall då, ska ju då ha ett avtal med Ellie där man kan blippa sitt Ellie-kort, och sen så kan man använda sitt Ellie-abonnemang, och det gör ju att vi kan kanske attrahera en ännu bredare publik som kanske redan betalar för ett Ellie-abonnemang, och då vill man kanske nyttja det så mycket som möjligt. Där är ju tanken framåt att vi ska kunna vara med där. Men det är ingenting som finns idag. Men jag kan ju säga att diskussioner pågår, kan man säga. Och när i så fall i tiden det blir, det är lite svårt att säga. Men diskussioner pågår, och vi har en rad spännande olika grejer som vi tittar på om man skulle kunna implementera och göra det bättre och enklare för våra kunder.
Och som det är just nu så är det ju bara för enkelhetens skull. Det är ju som sagt samma priser. För ordinarie pris är 4,90.
4,95 kör vi åt ordinarie pris. Och det tycker jag är ett konkurrenskraftigt och ett bra pris med tanke på att det inte kräver några prenumerationer och registreringar och sådär. Men som sagt, jag kan ha full förståelse för att de som har gått med i en roamingtjänst där man kanske har en månadsavgift på det, skulle kanske vilja ha en skulle vilja använda det även hos oss, även om det kanske inte är priset som är avgörande, utan man vill ha allt samlat på ett ställe.
Jag tror framförallt det, för som det är nu till exempel, så korrelerar ju ett pris, ordinarie pris och Ellie på öret, va?
Ja,
för oss som är lite sena på Ellie-tåget, Kristoffer Gullin som var lite tidigare, han har ju ständiga rabatter där uppe. Ja,
det är för den dagen det abonnemanget tar slut.
Ja, visst. Men el måste ju komma från någonstans, och du nämnde Gislaveds energi.
Ja, och då är det ju så här att det är ju som för vilken privatperson som helst. Själva nätet då är ju, där har du inte så mycket att välja på, utan i vårt fall så är det Gislaveds Energi som levererar effekten i form av att de är nätägare. Sen har vi ju då ett avtal med Skellefteå Kraft som levererar elen till oss, eller liksom, så att det är Skellefteå Kraft som tillhandahåller el, och den är helt förnybar då, 100% enligt Skellefteå Krafts. De har ju det på all sin el i princip, så att det är Skellefteå Kraft som levererar.
Så är det när man har mycket älvar.
Ja, precis. Svensk vattenkraft.
Svensk vattenkraft, ja, precis. Allting kommer norrifrån. Malmö, vi tar ju vårt vatten ifrån Småland, och Småland tar sin el ifrån. Så det, allt går uppåt. Och även vädret kan ju komma uppifrån, det vill säga det kan ju bli lite kallare. Och just kyla och elbilsladdning, det är ju en korrelans där som heter duga. Märkte ni av att det blev mer problem? Bilarna stod längre på när det var kallt, laddades långsammare. Ni måste ha tonvis med data på det där.
Ja, absolut. Och vi har ju, tittar man på hur bilar beter sig, framförallt laddhastighet och hur länge folk behöver stå där, så har ju kylan en stor betydelse. Även om allt fler bilar har möjlighet till förvärmning, så är det inte alltid att folk hittar rätt hur man aktiverar förvärmning. Det är inte så smidigt i alla bilar. Och även en del då lokala kunder som kanske inte åkt så långt och inte har helt enkelt haft möjlighet att värma upp batteriet får ju stå länge, och effekterna blir ju löjligt låga. Vi har haft en del Tesla-kunder, vet jag, när det varit riktigt kallt i vintras, som egentligen inte laddar alls. Utan det enda som händer är att du har en effekt på cirka 6-7 kilowatt på Model 3 och Model Y, som gör att du värmer upp batteriet för att liksom förbereda för att ta emot snabbladdning överhuvudtaget. Och det är liksom en radikal skillnad mot hur det ser ut nu på sommartid. Så visst har vi massvis med data, och man kan väl egentligen säga så här att de bilarna vi tror kanske, eller de spesbladen som finns på bilarna, och där det står väldigt häftiga effekter på många bilar, så tittar man på året runt prestanda, så är det ju faktiskt inte så imponerande effekter alla gånger.
Vilken bil laddar bäst?
Oj, nu måste vi ha Peter glad en runda till, men alltså, tittar man på året runt prestanda så är det ju faktiskt Audi e-tron och 55an som är, jag skulle nog säga, ohotad etta. Och det kan vara så att det finns andra bilar som laddar ännu fortare, till exempel Porsche Taycan och Audi e-tron RS och de här. Men nu har ju inte vi 800 volts system, så att vi ser inte det hela vägen. Men Audi e-tron 55 har onekligen väldigt högt snitt, oavsett vilken tid det är på året, måste man ju säga.
Mitt rekord är 155 kilowatt i 7 plusgrader. Så det ska ju sägas att om jag kommer in, vi ska prata köer här, men ni tillhör elområde 4 också, va?
Eller är det 3 där uppe? 3 faktiskt, ja. Vi är den sydligaste laddaren i elområde 3 du kan tänka dig.
Trevligt, ni fick ändå ett gäng kärnkraftverk där uppe, så det blev lite billigare för er. Men för oss stackare som har exakt noll elproduktion, vi gjorde ju så att vi laddade ju, hela Malmö laddade ju offentligt då, eller alltså på publika laddare där i vintras. Så det var ju mycket billigare om man hade abonnemang och ladda liksom på Ionity där ute i Circle K ute vid bron. Och de köerna som var där liksom. Så då var det ändå liksom att jag kom med min Audi Audi, körde dit och sen stod ju den i 45 minuter och kyldes ner. Då lyckades jag i alla fall bara komma upp i 80 kilowatt. Men den där stackars Honda en där bredvid, det var lite som du sa, den stod bara och värmde upp batteriet. Men då kom ju frågan, hur var det med köer i vintras? Var det några köer eller funkade det hyfsat bra trots den låga laddeffekten?
Nej, men för oss fungerade det bra. Vi hade något tillfälle där 7 och 8 var upptagna, men väldigt kort stund, kanske 5 minuter eller någonting sånt. Så att någon kö egentligen så har vi ju inte haft. Nu är ju inte Gislaved en jätteort i Sverige, så att det är lite skillnad i Malmö kanske. Men i december hade vi hade högt tryck i december, framförallt under julhelgen. Men även innan dess, där man såg att många lokala kunder åkte till oss då för att kanske ladda istället för att ladda hemma, för att det var ju en ekonomisk uppsida för det under viss tid där. Men det har varit bra. Framförallt tycker jag att det är hårdvaran som imponerar, även hur kallt eller varmt eller vad det är för väder ute. Så har det alltid fungerat och det har fungerat bra. Sen så är det ju det här med kalla batteri och så. Det är ju så det ser ut, men annars har det varit jättebra.
Men nej, Gislaved är inte den största orten på planeten möjligtvis. Men det är i alla fall där jag har störst, som skåning i alla fall, sett en av de största backarna och cykla nerför. Ni har ju ett litet, vad kallar de det? Inte äventyr, men det är skidor på vintern och cykling på sommaren där. Så det var så jag hamnade i Gislaved. Men annars så är det väl för att man försöker ta sig, jag vet inte, mellan Växjö, Blekinge till Göteborg. Och vad har vi mer? Att man tar sig för exempel från Halmstad till Jönköping och lite sådana saker. Är Gislaved en genomfartsort, eller var kommer dina kunder ifrån framförallt?
Jo, men absolut, så är det ju. Vi har ju väg 27 då som sträcker sig i Borås till Värnamo och Växjö, som går ju precis förbi Elmacken, och sen så har vi ju Nissastigen och då väg 26 som också går mellan Halmstad och Jönköping. Så visst är det rätt så mycket genomströmstrafik. Och Isaberg då, precis som du nämner Peter, drar ju en del turism och en del andra. Det är ett väldigt populärt friluftsområde som vi är stolta över i kommunen. Så är det ju mycket folk som kör förbi och som kommer och besöker kommunen från olika platser. Och även utomlands faktiskt. Vi har haft flera kunder som har varit både från Norge och Tyskland och sådär, som besöker Småland för naturen och turismen helt enkelt.
Och sen måste jag ju fråga, för du kan ju se alla bilmodeller och hela den biten. Jag vet, när jag kom med en Renault Megane E-Tech så hade du reagerat någon gång. Mm. Men finns det någon annan bil som du har sett stå laddad där och liksom, oh wow, en sån?
Ja, men det måste jag nog säga. Det var nog i somras någon gång när det kom upp, och så fick jag upp i laddarens backen, så stod det Hongqi, och då var inte de släppta i Sverige. Tänkte jag, oj, vad är detta nu liksom? Så var jag tvungen att googla lite, och sen var de ju till salu i Norge ett bra tag, och sen så var det enorma som hade vägarna förbi och stannade och laddade och sådär. Så det var liksom lite wow-faktor och så.
Det är ju en maffig bil alltså.
Precis, bilar som vi inte känner igen här i Sverige, som kanske inte finns på vår marknad och sådär. Så det är lite häftigt när man kan läsa av det. Och sen är det inte alltid att man kan få tag i bilmodell via laddarens backen, men de flesta gångerna får man ju tag i det. Och jag vet att när du var där med Megannen, så var den ju väldigt ny. Så då fanns det inte så många sådana på vägarna.
Har du sett någon icke-släppt bil?
Oj.
Eller är det de man inte kan identifiera?
Nej, det har jag inte sett.
Kan du bekräfta Volkswagen ID4 eller ID7 kombi här nu då?
Det kan jag faktiskt inte. Jag tror att den biten har ju laddaren svårt att upptäcka, därför att den ID7 är ju också byggt på MEB-plattformen, och MEB-bilarna är svåra att särskilja. Där finns ju några parametrar som du kan dra dem isär, och det är oftast lite batterispänningar. De små, om man tittar på ID3 och det mindre batteriet som är på 58 kWh har ju lite högre spänning, och så det stora som är på 77 eller 82 kWh har ju lite lägre spänning, så kan man ju känna igen dem. Men för laddarens del, så laddaren känner oftast igen dem som samma liksom, eller den försöker gissa, kan man säga.
Men du sitter där och kollar backendet och så vidare. Hur har det varit, jag tänker på plats, när du öppnade, så stod ni där och visade och hjälpte folk att ladda det, eller hur mycket aktiv tid tar det här projektet?
Alltså just nu så kan man inte säga att det tar jättemycket tid ute på plats. Men första helgen där när vi öppnade upp så var jag ju där ute och tittade på hur det fungerade. Och man fick liksom börja från början så att säga. Men annars i detta läget nu och så när allting är uppe och rullar och sådär. Så med tanke på att vi har ganska så stabil hårdvara så kräver det inte så mycket underhåll eller tillsyn så att säga. Utan det sköter sig ganska bra självt.
Jag vet, när jag var nere och besökte dig och gjorde en video om elmacken som finns på min kanal, så pratade du lite om att kanske eventuellt sätta upp större skärmar med information och guider eller någonting sådär. Mm. Men det upplever du kanske inte har behövts då?
Det är klart att det finns ett behov och det finns ju många saker man skulle kunna önska om allting hade varit utifrån det, liksom, att allt hade varit enkelt och snabbt att implementera och sådär. Så klart det finns mycket idéer, men i dagsläget så försöker vi fokusera på nya funktioner som ska kunna underlätta det hellre än att sätta upp stora bildskärmar och sådär. För information, utan vi har en infotavla på plats som där det finns en beskrivning, hyfsat pedagogisk i alla fall, hoppas jag att de flesta tycker att den är, som beskriver hur man ska göra. Och sen har vi försökt att vara tydliga på alla plattformar, digitala plattformar, hur man ska liksom göra när man kommer dit och ska ladda.
För hur ser framtiden ut egentligen? Finns det några expansionsplaner på plats eller geografiskt?
Ja, alltså man kan väl säga att vi tittar på en del plats. Elbackens ambition är ju inte att vara någon stor rikstäckande aktör. Men vi kanske etablerar oss på någon plats till. Det är inte helt omöjligt. Så vi tittar på lite etableringar som skulle kunna ske under 2024 i så fall. Men det är inget som är fastställt eller klubbat eller så.
Om man vill veta mer om elmacken, vad hittar vi er på digitala medier för fysiskt, det har vi nämnt nu.
Bäst information skulle jag vilja säga, där man ser realtidsinfo om laddarna och lite sånt där, det är ju faktiskt ChargeFinder, som i övrigt måste få jag bara lyfta på hatten. Det är den bästa appen att kunna hitta laddare egentligen i Sverige och även i Europa, för att kunna få all möjlig nyttig information som man behöver. Så där skulle jag egentligen rekommendera att titta. Och vill man kontakta oss och så har vi elmacken.com. Kanske inte världens snyggaste hemsida, men den finns.
Så kan jag också passa på att rekommendera intervjun som Christoffer Rask på Allt om elbil gjorde med dig här för ett tag sedan också. Mm. Om man föredrar att läsa intervjuer istället för att lyssna på dem. Men då kanske man inte har den här rekommendationen i och för sig. Men den var också intressant.
Mm. Det är en sak jag kom på här nu. När du sa, ja, för ett år sedan ungefär. Det är ju, och jag såg den här intervjun med Christoffer. Det känns ju som en hel evighet nästan. Det känns ju liksom som att det här året har varit så långt. Det har hänt så mycket. Man visste så lite för ett år sedan. Man vet så mycket nu. Det är en intressant tanke. Det är nästan som att väldigt mycket började där samtidigt. Det var väldigt mycket som korrelerade samtidigt där för något år sedan när det kommer till elbil och elbilsinfrastruktur och så vidare. Så att, kul att ha fått med från början på flera olika håll.
Kollar man på publik laddning nu då, så var det ju verkligen 2022 som det exploderade med just alla möjliga typer av laddar, men framförallt CCS-laddning. Jag bara kollade snabbt på elbilstatistik.se och kollade hur många CCS-laddare som fanns i januari 2022. 789 stycken versus januari 2023, 1690. Så nästan 1000 laddare som byggdes under 2022. I början av 2022 så fanns det inte ens 1000 laddare i Sverige. Så att det har ju verkligen varit en explosion det senaste året.
Verkligen. Jag tycker jag också, man ser, alltså tittar man på ett år då kanske man inte tycker det är så lång tid, men det har hänt otroligt mycket på den sidan. Och det är väl bra. Man har ju fått läsa mycket och många sociala medier så här, att elbilsägarna klagar på att infrastrukturen går i för långsam takt. Men jag tycker att man har fått upp rätt så bra fart nu, framförallt på många av de stora operatörerna som bygger mycket, och de bygger snabbt och på många ställen runt om i Sverige. Så att det känns som att vi är på gång. Det känns bra.
Det gäller att hålla momentum uppe nu.
Ja.
Och där tror jag att vi är klara med det här poddavsnittet. Vi tackar veckans sponsor, som faktiskt helt orelaterat till denna intervjun är Kempower.
Tänk om det gick lika lätt att ladda sin bil som att köra den. Med Kempowers modulära och skalbara laddsystem laddas elbilar och andra elfordon snabbt och enkelt. Med dynamisk laddning minimeras laddköerna och du kan lätt skala upp antalet laddstolpar. Du känner igen Kempowers unika laddstolpe på den smala formen och den bågformade stödfjädern för lätt hantering av laddkabeln. Skannar du QR-koden ser du hela tiden laddstatusen medan du handlar eller kanske tar en fika. Du hittar Kempowers snabbladdare på ett flertal laddstationer runt om i landet. Kempower erbjuder laddtjänster för bland annat bensinstationer, depåer, butiker, fastigheter och laddoperatörer. Kontakta Kempower på kempower.com/sweden. För en smidigare laddupplevelse, ladda med Kempower.
Fantastiskt.
Helt fantastiskt. Ni hittar inte bara Kempower på internet, ni hittar Elmacken på internet. Ni hittar ju också oss på internet. Kristoffer@elbilsveckan.se eller esse@elbilsveckan.se eller till oss båda info@elbilsveckan.se. Tack så mycket att du ville vara med här, Harris. Och vi kanske får tillfälle att återkomma här och prata om eventuella nyheter här framöver.
Tack så mycket att jag fick vara med. Jättekul att ni ville ha mig här och att jag fick berätta lite grann om elmarknaden. Jättekul. Tack.
Tack.
Ha det jättefint nu. Tack för att du lyssnade. Så hörs vi i nästa avsnitt. Hej på er.